en text som är både varm och ganska allvarlig. Det är Jesus som talar och vi kommer in efter ett avsnitt som kanske är ett av evangeliernas allra svettigaste. I Matteus 23 kapitel så har Jesus den tydligaste och den mest svidande uppgörelsen med fariseerna och med vad liksom fariseismens väsen är. Han uttalar ett antal verop över hyckleriet, över det pompösa ledarskapet, över oförmågan att kunna se sig själv i spegeln samtidigt som man dömer sin omgivning för en massa små saker. Jesus kallar till och med i den där texten som är precis innan dagens text, så kallar han de religiösa ledarna för huggorms yngel. Det är lätt att vi missar poängen med det. Alltså barn till ormen. Det är skakande. Tro inte för en sekund att det där har med någon slags specifikt judiskt ledarskap att göra. I våra värsta stunder så har kyrkan läst en sån här text alldeles bakvänt. Och så har vi gjort liksom oss skyldiga till samma sak som finns i de här anklagelserna. Vi har trott att de har handlat om någon annan än oss själva. De är tänkta att spegla sig i. Och jag som står här och är kristen predikant och ledare, jag om någon behöver läsa de här uppgörelserna som Jesus har med fariseerna, och jag behöver göra det darrande. För ett antal år sedan hade vi en predikoserie i Ryttargårdskyrkan där jag är pastor till vardags, och den serien handlade om fariseismen, och vi kallade serien för hycklare, huggormsyngel och andra EFK-are. Därför att det är precis det vi behöver se här. De där tror i mångt och mycket, fariseerna, precis som vi gör. De var en slags dåtidens evangelikaler. Och när den där texten liksom landa ner här då, så kommer vi in i kapitel 23 och vers 37. Och det står så här: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som blir sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni vill inte. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus. Ty jag säger er, ni ser mig inte mera förrän den dagen då ni säger: välsignad är han som kommer i Herrens namn. När Jesus lämnade templet och var på väg därifrån kom hans lärjungar fram till honom och pekade på tempelbyggnaderna. Då sa han till dem: se på allt detta. Sannerligen, här kommer inte att lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. Vi ber: Herre, öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Bildspråken i Nya testamentet är många. Jesus presenterar sig ibland som herden eller som grinden. Han är lammet, han är lejonet. Men här trädde Jesus fram som hönan. Det är en väldigt moderlig bild av Jesus som trädde fram. Kolla här. En höna samlar sina kycklingar under sina vingar. Och kycklingarna dras liksom in där för att få skydd mot faror. För att värma sig. För att vara nära. Vilken enastående inbjudan till värme och till beskydd. Och vilken bild av räddning. Men vad är det Jesus säger här egentligen? Han säger: hur ofta har jag inte velat samla Är det under det här besöket i Jerusalem som han ofta har sökt staden? Eller är det genom historien? Det är liksom som om den evige står där i staden och talar med sitt folk. Hur ofta har jag inte sökt samla er? Den här bilden, den är inte liksom ny, utan den finns också i Gamla testamentet. Vi går till psalm 36 i Saltaren. Det är David som skriver eller sjunger ifrån vers 6 så här. Herre, till himlen sträcker sig din nåd, din trofasthet ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga berg, din rättvisa som det djupaste hav. Herre, du hjälper både människor och djur. Din nåd är dyrbar, o Gud. I dina vingars skugga finner människor tillflykt. Är ni med på att det här är skrivet i en annan del av världen där man inte alltid längtar efter klarblå himmel som vi gör? Utan man längtar naturligtvis efter skugga. Därför att solen är farlig. Och Gud erbjuder skydd. Han erbjuder skugga. Tillbaka till texten i Matteus 23. Men ni ville inte. Här finns en slags sorg. Jag sökte er, men ni ville inte. Jag talade till er, men ni lyssnade inte. Jag sträckte ut mina händer och ni vände er bort. Och men nu, Gud är inte ängslig. Han står inte och stampar som någon slags ivrig försäljare eller som någon som måste ha människans ja för att stärka sin egen självkänsla. Han är inte en av alla de här krävande rösterna i ditt liv som du måste liksom underhålla för att de inte ska bli ledsna och besvikna. Du behöver inte bära runt på Gud på det sättet. Han kan inte behöva någonting på det sätt som vi människor behöver något, eftersom han har alla källor i sig själv. Så i den meningen är Gud inte behövande. Men samtidigt så är han ingen tickande maskin som liksom iskallt får tillvaron att snurra på. Han är inte maskinskötare i universum. Utan han är den mest själsförmögne i hela tillvaron. Ingen kan glädjas som han. Tänk dig det. Ingen kan glädjas som han. När du tänker, nu är det fullkomligt. Vad roligt det är nu. Vad glad jag är nu. Vad jag skrattar så jag krampar i hela magen på mig nu. Ingen kan glädjas som han. Han är bättre på det än vad vi är. Ingen kan längta som han. Vilket är, får tanken att svindla. Han som vet allt, han som står utanför tiden, han som är överallt på samma gång. Han kan väl inte längta efter något? Jo, men det verkar så. Ingen kan sörja som han. Och ingen kan vredgas som han. Jag drog er till mig likt en höna som drar in sina kycklingar under sina vingar för att erbjuda beskydd, räddning, frälsning, närhet. Men ni ville inte. Och det är gång på gång som att Jesus, som vi hör Gamla testamentets uppvaktande älskare som försöker söka sitt folk, men folket vänder sig bort Vi läser en annan gammaltestamentlig text ifrån Jeremias 7:e kapitel och vers 13. Ni får vers 13 på väggen, men jag tar mig friheten att läsa någon vers före och någon efter. Från vers 12. Gå till min helgedom i Kilo där jag förr lät mitt namn bo och se vad jag gjorde med den på grund av mitt folks Israels ondska. Och nu har ni gjort allt detta, säger Herren. Gång på gång har jag talat till er, men ni har inte lyssnat. Jag har ropat på er, men ni har inte svarat. Detta hus som mitt namn är utropat över och som ni förlitar er på, och denna plats som jag har gett er åt er och era fäder, ska jag därför behandla så som jag behandlade Kilo. De vill inte. Gud söker människan och människan går någon annanstans. Varför säger de här människorna nej till Jesus? Ja, vi kan ju inte vara helt säkra på det. Men jag har några ganska kvalificerade gissningar. Är ni med på dem? Den första. Han är på många sätt en konstig frälsare. Istället för att röra sig i strategiskt smarta miljöer, försöka påverka makten genom att spela sina kort rätt och bli en del av den, så hänger han med tjuvarna och gatflickorna. Han är bland syndarna, vilket sannolikt är ett samlingsnamn på de människor som är utestängda från templet av olika skäl. Av moraliska eller rituella skäl. Och han kallas lite hånfullt för deras vänner. Eller deras vän. Och ju längre han verkar, desto svagare verkar han bli. Ju mer han predikar, desto färre följer. Och till sist dör Jesus tämligen ensam, utblottad och övergiven i fullständig förnedring. Det är en märklig frälsare. Istället för att krönas på en tron, kröns han på ett kors. Gud söker människan från ett håll som hon inte hade väntat sig. I en parallell text i Lukas evangeliet där Jesus börjar gråta över Jerusalem, så står det så här: du förstod inte att tiden var inne för Guds besök. Det är Gud som är där och besöker dem, men de vill inte. Den andra spaningen från mitt håll kring varför de inte vill har att göra med det som vi har som står alldeles tidigare då i den här texten. Han utmanar deras världsbild och deras pompösa idéer om sig själva. Vad menar du? Fariseerna, de är inga skurkar. Det är lätt för oss som är så präglade av Hollywood, va? Att vi tänker, vem är the good guy, vem är the bad guy i den här berättelsen? Och så målar vi upp fariseerna som någon slags liksom galningar eller onda människor. Nej, men det här är människor som ber, som läser Bibeln, som undervisar andra om Guds vilja. De är barn av väckelsen. Deras historia, den är väldigt vacker. Den handlar om lydnad, om trohet, om att söka Gud med sitt liv. Men det har liksom stelnat. Någonting har gått förlorat och det lever liksom inte längre. Och så kommer den enkle snickaren från Nasaret och påstår att de behöver omvända sig. Och att deras inre smakar mer död än liv. Han kallar dem tidigare den här berättelsen för vitmålade gravar. snygga på utsidan men döda inuti. Det är inte svårt att tänka sig liksom. Om ett par veckor har vi EFKs pastorsdagar här i Linköping. 200 pastorer eller vad det kan bli som är samlade där. Tänk om Jesus skulle komma in där och prata de här termerna. Ja visst, det är mycket snack och ni ser så snygga ut, men det är bara dött alltihop. Så här. Det är klart att de blir provocerade. De vill inte. Tredje spaningen. Hans undervisning är väl ändå ganska orimlig, är han inte det? Han talar om att älska sina fiender, om att be för förföljarna. Och i ett ockuperat land som Israel på den här tiden är det naturligtvis obegripligt provocerande. Tänk dig att Jesus skulle hålla bergspredikan i Kiev i Ukraina 2024 och tala om att älska sina fiender, om att be för dem som förföljer en, att inte släcka liv, att gå en radikalt annorlunda väg. Jag har kallat på er och skulle så gärna vilja att ni kom nära, men ni vill inte. Det finns några sådana här dramatiska scener i evangelierna. Det här är ju en sån. En annan är när Jesus har botat en demonbesatt. Han sänder demonerna in i en flock grisar som rusar ut för ett stup och ner i en sjö. Vilket leder till att den här stackars mannen som tidigare har varit naken och galen, drivit runt bland gravarna, han sitter nu, det är så vacker bild, han sitter nu klädd och vid sina sinnen. Jesus har gripit in och det är liksom en sån frid, en sån upprättelse, ett sånt helande över det som händer. Han har skrikit och gapat bland de här gravstenarna och nu sitter han klädd och vid sina sinnen. Vad händer då? Invånarna som just ställts inför valet mellan ekonomiska intressen eller en sjuk, marginaliserad människas upprättelse, de ber Jesus lämna deras område. Ni vill inte. Vad händer då? Vers 38 i dagens text. Nu får ni själva ta hand om ert övergivna hus, säger Jesus. Ju närmare sin död Jesus kommer, desto tydligare träder han fram som Immanuel, Gud med oss. Han döljer inte längre sin identitet. Ni vet, i början när Jesus har gjort ett under så ber han människor att inte säga vem han är. Nu visar han den i öppen dager. I honom var Gud fadern fullständigt närvarande. Jesus påstår tidigare i kapitlet här att det är han som har sänt profeterna i Gamla testamentet. Att han har försökt samla Jerusalems invånare under sina vingar. Det är ju ett språk, precis som vi sa innan, som liksom leder till gudsbilderna i Gamla testamentet. Men nu överges huset. Och när Jesus lämnar tempelplatsen för sista gången så antyder han att Herrens härlighet lämnar dem. De har tackat nej till Guds besök och konsekvenserna blir dramatiska. Det allra heligaste finns inte längre ibland dem. Dagens text slutar med att Jesus lämnar tempelplatsen och han går därifrån. Och så förutsäger han Jerusalems förstörelse som inträffar år 70 efter Kristus. Det här ska man inte dra för stora växlar på i meningen att om man säger nej till Jesus då kommer allt detta alltid automatiskt att hända. Men det är en allvarlig sak att säga nej. Slutligen i dagens predikan. Kallelsen kvarstår. Det är som att Jesus står med öppna armar. Han inbjuder människan. Han söker människan. Han jagar människan. För att ge räddning, beskydd, mening, liv och sammanhang. Du som känner oro inför framtiden. Du som sliter med din egen situation eller känner oro för världens framtid. Göm dig i Jesus Kristus. Fly till honom. Det han kallar oss till, det är att bindas nära honom. Att följa i Jesus spår, att lyda hans undervisning och att fullständigt koda våra liv i enlighet med vem han är och vad han lär. Det är det som är frälsning. När jag binder mitt liv så tätt jag kan vid Jesus från Nasaret, så befrias jag sakta men säkert från allt annat. Han är inte ute efter dig. Det är en varm inbjudan. Han är som hönan. Människans ansvar är att inte säga nej. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för att du så ivrigt söker våra liv. Tack att du så tålmodigt ropar på oss. Tack för mina kära vänner här i Johanneskyrkan och för det du gör i deras liv. Tack att vi fortsatt dag efter dag under resten av våra liv får säga ja till dig. Och att du alltid tar oss på allvar. Befria oss, Jesus, till att följa dig, till att lyda dig, till att bindas allt närmare dig. Amen.